Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här är så spännande så jag vet inte ens riktigt hur jag ska börja, Mikael. Vi ska alltså prata om någonting som heter HSP. Mm. Highly Sensitive Person.
Ja, precis.
Om du bara liksom super, super kort ska förklara vad det är med svenska ord istället för Highly Sensitive Person.
Ett personligt karaktärsdrag som där man visar sig som extra känslig för yttre intryck.
Men det är ingen sjukdom.
Nej, det är det absolut inte. Det kommer vi visa senare här.
Och det är inget syndrom?
Det är det inte heller.
Så vad är det då? Varför det pratar vi om det?
Därför att det är en mycket, mycket spännande biologisk normal variant. Det är som hur människor kan vara och människor är spännande.
Ja, men det håller jag med. Och jag tycker att det här är superspännande. Jag kan säga så här, jag har läst på lite grann. Det är en kvinna, en amerikansk psykoterapeut och forskare som heter Elaine Aron, som har skrivit jättemycket böcker om det här ämnet. Hon började prata om det här på 90-talet, alltså 1990-talet. Och hon menar ju då, enligt hennes forskning, så är det uppemot en femtedel, då, 20% av oss alla, som är HSP, alltså högsensitiva, högkänsliga. Kan man säga så på svenska?
Ja, det kan man göra.
Och då kan man ju säga så här också, egentligen, att alla människor har ju olika personlighetsdrag. Det här är egentligen bara ett personlighetsdrag.
Ja, precis. Och det blir ju en samling av en liten bukett av drag, skulle man nästan kunna säga. Så det är flera som alla pekar åt samma håll, att man tar in sin omgivning på ett lite kanske mer känsligt sätt än den övriga gruppen på 80% då.
Men då får man tänka så här då, vi ska snart reda ut exakt vad det innebär, alltså lite konkreta exempel, men då borde man ju kunna tänka sig så här att, ja, men säg att 20% av befolkningen på jorden är högkänslig, då kanske man kan tänka sig att 20% är lågkänslig, alltså lite de här man skakar, det bara rinner av en som en gås människorna.
Det kan man verkligen tänka sig.
Ja, och sen så finns ju allt däremellan.
Ja, precis. Biologi är ju oftast inte digital, utan det är ju liksom en jämn fördelningskurva där större delen hamnar i mitten och så finns det smalare av utåt kanterna. Och det gäller det här också. Nu är vi ute i ena änden av känslighet och tittar på människor och deras intressanta särdrag.
Och då tänkte jag så här, innan vi fördjupar oss i det här, Mikael, så vill jag bara ge några exempel. Om man till exempel blir väldigt, väldigt påverkad av att någon säger till en på jobbet, eller man får en armbåge i midjan på tunnelbanan, eller vad som helst, en sak som för de flesta är en liten grej. Om man känner att det här påverkar en lång tid, kanske hela resten av dagen, då kan man vara en HSP-person.
Ja, och då ska man lyssna på vårt program.
Varmt välkomna till Läkarpodden. Idag ska vi prata om Highly Sensitive Persons.
Och avslutningsvis, så här är det.
Jag tycker vi börjar från början, Mikael, för det här är ju ett fenomen som man först på senare tid egentligen har börjat prata om, eller hur?
Ja, det stämmer.
I och med den här forskaren då, Elaine.
Mm, ja.
Och då, det kom ju början, eller på 90-talet då, 1990-talet, och nu skrivs det bara mer och mer om det. Vad är högkänslighet?
Det är alltså en normal variant på olika karaktärsdrag. Den här gruppen, när man definierar den, man frågar en stor grupp människor, så utkristalliserar sig liksom var femte person som har, när jag uppfattar situationen så här, jag ser på solen på det där sättet, jag tolkar en rörelse på ett det här sättet. Jag ser saker som ingen annan ser. Det är någon speciell upplevelse som gör att man uppfattar sig som kanske lite annorlunda. Och när man då gör det så hittar man de här människorna som hittar kanske är lite annorlunda, är lite utanför delar av samhället. Särskilt också i andra grupper till exempel. Och det har nu nyligen skrivits om män som har det här. Och en hel del av den här känsligheten anses ju inte vara manlig, utan det ska ligga en lite i fatet att ha det här om man är man. Jag vill ju betona nu att det här är särdrag av en biologisk verklighet som vi har, och det är inte en sjukdom, utan det här är ett tillstånd som ungefär 20% av befolkningen har.
Ett personlighetsdrag? Ja. Ska vi inte bara liksom bestämma oss för att det är det det handlar om, ett personlighetsdrag.
Och sen kommer vi komma till, hoppas jag verkligen, alltså hur man hanterar det, hur man hanterar sin verklighet. Det gäller ju andra saker också. Och då måste det inte vara ett problem alls.
Nej, men det var det jag skulle fråga. Exakt. Är det liksom ett funktionshinder? Ser man på det som ett funktionshinder eller ser man det som en begåvning?
Ja, ser man det som ett funktionshinder, då tycker jag väl egentligen definitionsmässigt då att man gör det svårt för sig, för det är det inte rätt hanterad. Men naturligtvis situationer att känna sig annorlunda är för vissa människor är det inte ett stort problem. Andra vill väldigt gärna ha etiketter, en stämpel, veta att det här är, någon säger till en att det här är normalt. Precis som för vi kommer komma in på lite kopplingar med ADHD, att det är skönt att få en diagnos. Jag har haft så svårt i vissa situationer, nu har jag en förklaring, att nu förstår jag mera, då kan jag acceptera detta. Mm. Och så vidare. Sen så, som grupp nu, återigen, det kommer att visa sig kommande år, det vågar jag påstå, men det kan man säga om nästan alla sjukdomar. Allt eftersom vi lär oss mera så tillkommer det undergrupper. Så det här är en heterogen grupp fortfarande, även om man har liksom definierat den ganska väl. Ta till exempel då, hur är man då? Alltså 70% ungefär är introverta, funderande, reflekterande, lite inåtvända personer. Och 30% är det inte.
Extroverta.
De är mer extroverta, absolut. Mm. Och man kan naturligtvis vara på båda sätt och på olika sätt. Men det här kan ju störa i en värld. Och det senaste nu som var skrivet och har varit en del i tv också om män i synnerhet. Därför att det krockar med åtminstone mäns bild av hur män ska vara.
Mm.
Och då blir det ett problem att kanske inte vara den extroverta, den utåtriktade som sitter och glatt och svarar på frågor. Utan om man nu inte gör det utan är mer funderande, kalkylerande, analyserande typ, så är det på något sätt mindre manligt. Alltså sticker det då ut, alltså är det något konstigt, alltså kan det vara något fel på mig. Och så är man inne i den här negativa spiralen, felhanterad då.
Just det. Men om vi ändå ska göra definitionen, du gjorde kopplingen till ADHD, och liksom när man har svår ADHD, då finns det ju mediciner att ta till, och det finns ju inga mediciner att ta till. Nej. När det handlar om högkänslighet.
Nej, och kopplingen har jag gjort, alltså jag har ju, kopplingen är så att jag nämner dem i samma andetag här, men det är olika saker.
Ja,
ADHD är en neuropsykiatrisk funktionshinder. Ett neuropsykiatriskt funktionshinder.
Ja, medans högkänslighet är ett personlighetsdrag. Men jag förstår vad du menar. Man behöver få koll på om man är högkänslig så att säga, för att kunna hantera det på bästa möjliga sätt. Så att man inte hela tiden känner sig bara annorlunda jämfört med alla andra. Ja. Men en annan intressant koppling som du gjorde, det var till män och kvinnor och manlighet versus kvinnlighet, om det nu finns några sådana drag. Men det här, vad jag förstår, enligt det jag har läst, det liksom drabbar eller gynnar lika många män som kvinnor. Det är liksom inte överrepresenterat.
Nej, inte vad man har sett ännu. Men om man, det är ju ännu lite mer spännande att man hittills då har man sett det här på åtminstone ett 100-tal andra djur.
Ja, det är super. Jag läste det också.
Ja, precis. Om det här, det var ett exempel om rådjursparet som ska gå ut på en åker. Nu får jag ju sitta här, kanske för några som inte gillar det, att jag har ju tidigare i livet jagat väldigt mycket.
Ja, och finns du är gammal jägare.
Gammal jägare. Uh-huh. 16 augusti är det ju bockpremiär kallas. Och det är inte män man skjuter, utan det är råbockar.
Ja.
Ja, och då går ju de ut på ett, från skogen på ett fält på ett speciellt sätt 16 augusti. Nu tänker ni, är han riktigt klok och pratar om rådjur? Har de kalendrar som de följer. Nej, men de brunstar. Och då är de hormonellt fullständigt galna. Så de tar inte hänsyn till någonting. Samma bock kommer en 2 månader senare gå ut på det här fältet på ett helt annat sätt. Likaså kan man tänka sig 2 rådjur. Det ena går ut, det andra blir kvar i skogskanten. Tittar, tänker, analyserar. Precis på samma sätt som HSP-människor gör.
Alltså det finns en koppling mellan till exempel hur riskbenägen man är.
Precis. Att man värderar en situation, att man handlar först och tänker sen, gör man verkligen inte. Utan det här är folk som reflekterar över saker och ting väldigt, väldigt mer innan man tar steget ut på åken eller att man gör sin handling. Och min koppling här var ju bara att den finns liksom bland, vi är inte de enda biologiska varelserna, och det är ju inget så fantastiskt.
Men det är ändå intressant att just där har man hittat både hos människor och hos djur.
Ja.
Du gav ett exempel här på hur man som högkänslig person är mer reflekterande. Ja. Man tänker till innan man agerar.
Ja.
Men finns det fler såna konkreta exempel? Alltså om någon sitter och tänker sig, jag kanske är högkänslig. Ge exempel på hur man, liksom, hur man är när man är högkänslig.
Man är känslosam, man har nära till känslor. Man tänker, analyserar djupt. Man har tendens till att älta. Man blir kan lätt bli överstimulerad. Så att man, det blir i en omgivning där det finns mycket stimuli, så störs man av den. En del växer ju i en sån en omgivning istället, men sånt där. Man har en väldigt empatisk, känslomässig reaktivitet, ska jag säga. Inte bara aktivitet utan reaktivitet. Det vill säga man agerar på andras beteende, både positiv och negativ bemärkelse. Och där kan man vara väldigt känslig. Och sen då för det som kallas för lite svårdefinierat, men subtila stimuli. Man ser saker inte andra ser. Mm. Nu är det svårt att veta vad andra ser och inte ser. Hur vet jag vad andra inte ser?
Mm.
Så det blir lite svårt det här. Men man kan ändå uppfatta någonting, att jag var den enda som la märke till den där blomman. Jag var den enda som såg att vinden bytte riktning. Och då så tänker en tredje, det skiter väl jag i vart vinden blåser. Ja, men någon annan har full koll på det.
Mm.
Och det är den typen av saker som man noterar.
Men jag läste så himla bra exempel. Alltså det är egentligen inte så att man... Att egentligen inte så att man har bättre smak.
Nej.
Eller bättre hörsel eller bättre.
Nej.
Luktsinne. Det är inte det handlar om, utan det är det att de intryck man får påverkar en mycket mer.
Ja, alltså,
ungefär
så. Uh-huh. Är det så. Och det där har man också testat på, alltså rent på doftsidan, hur många molekyler måste jag, alltså doft är ju molekyler.
Uh-huh.
Så, lite tråkigt, men så är det. Alltså det är någonting man upplever, och lika som med hörsel och sånt, att man kan ju mäta hur många decibel, när hör man.
Mm.
Och där kan man inte visa att den här gruppen är känsligare. Men hur hjärnan bearbetar det där när informationen når då hjärnan.
Mm.
Vad gör vi med den? Och då är det snarast hjärnan som är känsligare, inte sinnena.
Just det.
Kul.
Och det här har man ju mätt. Mm. Alltså man har ju sett aktiviteten i hjärnan och kunnat konstatera att det rent faktiskt händer olika saker på de som är högkänsliga och på de som inte är högkänsliga.
Ja.
Men det som är liksom, det som är intressant tycker jag, det är just den här oförmågan att hålla saker och ting ifrån sig. Den här, när någon är ledsen så blir den här personen så oerhört påverkad av det och känner en egen sorg. Eller när någon är arg på den här personen så går det liksom inte att släppa det och gå vidare.
Ja.
Alltså den typen av saker påverkar ju vardagen.
Ja, verkligen. Här måste man då, och nu sitter jag och tänker så här, vad ska jag komma med för invändning nu? Jag är ju liksom en
vetenskapsman.
Ja, och många vänner, den där killen är i alla fall inte en HSP-person. Och så känner jag igen mig i vissa,
ja.
Det finns frågebatterier av olika sorter, på engelska, på finska och svenska, allting där man kan fråga ganska subjektiva frågor ställda på ett objektivt sätt, ett försök att vara objektiva, men inte sådär.
Men så här, frågor för att reda ut om man själv skulle kunna vara en sån person.
Ja,
uh-huh.
Ja, precis. Och då vill jag ju liksom på det medicinska, det är inte invändning, men det komplementet som jag vill ge från en medicinares synvinkel, så måste man förstå att Ibland när en känslighet, en ökad känslighet sånt där kommer, så måste det ju inte bero på att man är en HSP-person, säger jag hela tiden och upprepar PT två gånger. Person blir det.
Det är därför jag säger högkänslig person.
Ja, det tycker jag verkar mycket bättre.
Det är lättare.
Därför att man kan ju ha hosta av olika skäl. Jag kan ha satt i halsen, jag kan ha lunginflammation, jag kan ha fått en medicinbiverkan och jag kan ha cancer. Likaså kan man vara extra emotionellt känslig. Affektlabil brukar vi kalla det därför. Mm. Precis som en sån här högkänslig person har. Så att man, bara för att man har ett enda symptom, så måste man komma ihåg att det finns olika förklaringar till detta. Mm. Många av de symptom man ser hos högkänsliga personer ser man hos människor som är utbrända. Eller har varit med om en stor sorg till exempel. Ja, det är ju det. Och då kommer de här också. Och där kan jag känna på mig själv. Och har ingen riktigt bra förklaring, men att det är väldigt tydligt att jag har inte blivit hårdare av att vara med om tragiska saker. Utan
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
De känsligare. Och har alltså en högre känslighet inom vissa gränser då. Mm. Som jag inte riktigt kan förstå. Men jag tror fortfarande att jag har det som symptom beror inte på att jag är en högkänslig. Utan det är därför att hjärnan är mottaglig och presenterar det på ett sätt som liknar de här personerna.
Men det var ju superintressant att det är lite samma, att det kan likna symptomen hos en person som har utmattningsdepression.
Ja.
Och också som upplever sorg.
Precis. Och vad drar man ytterligare då i förlängningen på den? Det kommer vi komma till. Vilka råd ska man då ge till en högkänslig person, hur den ska hantera sitt särdrag? Mm. Inte behandla. Hantera. Jag vill betona detta nu. För vi ser det som en normal variant. Och det finns ju några liksom allmänna råd att ge här.
Men det kommer vi till. Jag måste bara fråga. Har du upplevt... Jag tyckte när jag började läsa på om det här ämnet, så tyckte jag så här. Men det är ju jag. Mm. Jag är en högkänslig person. Det förklarar ju varför jag kan börja gråta om någon har varit dum mot mig på tunnelbanan. Eller att jag kan liksom bära med mig en oförrätt en hel dag och vara ledsen över det. Eller två, tre dagar. Eller att jag vet inte, alla de här exemplen som jag läste stämde så väl överens.
Men det vittnar om att människan är komplex och vi har många liknande kryddor i vår mänskliga gryta. För att ge den smak så att säga. Vi har hela tiden en del av alltihopa.
Ja, för sen gjorde jag ett sånt där test som du pratade om, där jag skulle svara på 15 frågor. Och sen så om man hade över ett visst antal ja-svar på det testet, så var man en högkänslig person, ungefär, i grova drag. Och då var jag inte alls det.
Nej, jag har gjort samma test och kommit nog fram till att jag inte är det. Men de är... Hur...
Men jag är ju inte en gåsperson heller, en sån där person som tycker att det spelar väl ingen roll och som inte bryr sig och som... Alltså jag är inte, absolut inte en sån heller.
Nej, och den du nu beskrev är nog i den andra änden av det här biologiska spektrat. Mm. Som om vi ser det som en normal variant, det här med känsligheten. Och sen har vi normala. Och sen på andra sidan, längst bort, så har vi de här som man nästan tycker är psykopater. Eller de har ingen empati, ingen förmåga till kontakt överhuvudtaget. Många företagsledare slutar som sådana. Därför, och det här är min egen absolut egna forskning och
jag
tolkning.
Jag tänkte precis fråga, hur vet du det? Ja,
jo, och då blir de så här, för att lägga ner en fabrik som påverkar 5 000 familjer och 20 000 människor och liksom inte bryr sig, för att det är det bästa för företaget.
Mm.
Det kräver en viss typ av psyke.
Ja.
Att kunna bara stålsätta sig och säga, vadå? Det här har med företaget att göra.
Jag
ser bort ifrån, det är inte min sak. Jag har inte satt att svara för dem, utan jag ser det här bara. Och det är den gruppen som har en liksom gränsande till en psykopati ser man ibland i företagsledningar.
Just det. Men för att jag tänkte också på så här, det händer mig ibland, även fast jag kan ha bestämt mig innan jag möter till exempel en människa som berättar om sitt liv och det har varit så här svårigheter i det livet, i kanske efter 5 eller Nyhetsmorgon eller vad det nu kan ha varit, så kan jag liksom ändå så här, jag vill ju helst inte börja gråta i en intervjusituation för den personens skull, för jag vill inte, liksom den personen måste ju få berätta sin historia, jag vill inte ta upp en massa plats genom min egen liksom sorg för den människans skull. Men ibland går det ju bara inte. Alltså det händer ju då och då att jag brister ut i tårar, för att det går inte. Jag kan inte hålla det ifrån mig. Och därför har jag tänkt att jag var en sån här högkänslig person, men testet sa nej.
Ja.
Så jag är bara normal empatisk.
Ja, men som sagt, det här testar i en dimension. Det här säger inte allting om den mänskliga personligheten. Utan det finns många andra särdrag då. Och som men det här har man ju liksom lyckats isolera i alla fall en grupp på en 20% av mänskligheten som har lite annorlunda, som sagt. Och det är spännande att den finns.
Vilka kan vara fördelarna, så att säga? Vilka kan vara styrkorna, superkrafterna i att vara en högkänslig person?
Ja, man är reflekterande, man tänker efter först, man har en analysförmåga som kan vara väldigt bra. Återigen betyder ju inte att de som inte är det inte har en analysförmåga också, men det kan man ha. Sen så är det en del av den här heterogena gruppen då, är väldigt bra på framställan, skådespeleri, föreläsare, har mycket livlig fantasi. Men man behöver trigga igång dem så att de kommer ut.
Och den empatiska sidan tänker jag också är en superkraft.
Ja,
att kunna ha förmågan att känna sig in i hur andra människor upplever saker.
Ja, och också en liten sån här egenskap som jag tror både du och jag tillskriver oss själva. Det är förmågan att läsa en social situation. Och jag tycker att jag är hyfsat bra på det. Alltså jag ser och sånt där. Och det är någonting som då HS-personer då är bra på.
Och vilka är då utmaningarna för en högkänslig människa?
Dels så är det svårt. Man kan vara extrovert även fast man är funderande, att man missförstås för att vara överkänslig, att man inte har vissa egenskaper. Det är en sak. Sen är man uttröttbar, för man trivs inte i vissa sociala miljöer. I vissa stress och sånt gör det svårare att hantera.
För man är så mottaglig för alla intryck.
Ja, precis.
Så det blir liksom...
Så man gillar inte den miljön. Och man kan behöva ganska mycket egen tid och tid för reflektion som det blir svårare och svårare och svårare i dagens samhälle att få.
En sak som jag funderar på, finns det någon grupp människor som är liksom överrepresenterad bland de här högkänsliga?
Var det könsmässigt så förhåller det sig ganska likadant mellan män och kvinnor och barn också. Det här är ju ett tillstånd, ett särdrag, en karaktär man har med sig hela livet, inte bara ibland. Och här blir det ju ibland svårt, för att en hel del av de här diagnoserna, autism eller Asperger eller ADHD, har ju den här fantastiska superkänsligheten inom vissa områden. Och där kan man missa, så att säga, de här diagnoserna ibland. Nu vill jag betona för femte gången här att vi ser ju HSP som en biologisk normal variant och inte ett sjukdomstillstånd. Ja. Medans till exempel autism eller ADHD är ju en funktionsnedsättning.
Mm.
Och där kan man ganska snart, när man väl har liksom fått upp ögonen för det där, särskilja dem åt. Det kanske kan vara lite svårare för dem, men om man är van så kan man se. För det brukar, det stupar väldigt många gånger på den sociala kommunikationsförmågan är ju många gånger mycket nedsatt när det är psykiatriska diagnoser. Och det behöver den inte alls vara för en HSP-individ i en lugn social situation. Så, men, så finns det koncentrationsförmågan till exempel. Så det är ju koncentrationsförmågan i synnerhet vid ADHD till exempel.
Mm.
Den är ju nedsatt och funkar inte. Den finns mycket väl fungerande hos en högkänslig person.
Men det är alltså 20% av alla barn också som är högkänsliga.
Ja, precis. Man har inte sett riktigt att det här är någonting som utvecklas senare. Det är ju svårt. Forskningen är ung. Kom ihåg att Arons bok kom ut liksom 2012. Hon myntade ett eget begrepp 1996. Alltså, det är inte så länge sedan.
Mm. Så man har inte så mycket forskningsunderlag. Nej, men nej. Så vitt man vet hittills så kan man ju inte se att det är någonting som kommer i tonåren. Utan det är någonting, det är ett personlighetsdrag man bär med sig i stora delar från att man är liten.
Ja.
Och då tänker jag så här, om man har ett barn som är högkänsligt, vad ska man hålla utkik efter? Alltså om man tänker så här, gud, det där tycker jag stämmer överens på mitt barn. Vad ska man hålla utkik efter?
Ja, det är ju, alltså, först kan man ju se liksom, ett barn mår inte dåligt av att ta in intryck av naturen, att uppleva någonting starkt. Jag höll på att säga extra starkt eller för starkt, men det gör jag inte, utan jag nöjer mig med att man har kraftiga intryck. Är ju inte dåligt, så att säga.
Nej.
Det är ju när det stör det sociala umgänget, om det är så att man blir en ensling, att man behöver så mycket och tid för återhämtning att man socialt isolerar sig. Det är ju sådana saker.
Mm.
Sen när man kommer då längre upp i åldrarna, hur hanterar man det här på bästa sätt?
Mm.
Ja, då blir det, då kommer vi in lite på hur man hanterar, jag gör det lite enkelt om man säger att hur man hanterar utbrändhet och kronisk stress. Men mycket för de här individerna handlar om att lär dig säga nej, lär dig söka lugnet, se till att du får egen tid.
Återhämtning.
Se till att du får återhämtning.
Ja. Skulle man kunna säga att HSP är en sårbarhet och en gåva?
Ja, det tycker jag man kan säga. Det är väl formulerat.
Jag tycker det låter så vackert.
Ja.
Alltså, det är ju inte en sjukdom, men det är en...
Rätt hanterad så är det nog en gåva.
Mm. Men det kan också vara en sårbarhet.
Ja.
Jag hörde någonstans, eller om jag läste någonstans när jag läste på om HSP, att det fanns ett uttryck eller ett ord som var så här, att man är starkskör.
Ja, det är när man har som diametralt motsatta känslor och drag. Och det kan vara väldigt intressant och väldigt besvärande. För många gånger så i ett fördomsfullt samhälle så krockar det där, blir en paradox. Men det behöver inte vara så.
Men i den vanliga världen så är det ju precis så som egentligen alla människor är. Man är stark ibland och skör ibland, stor ibland och liten ibland.
Ja, precis, men man visar det inte.
Jag tänker att man som högkänslig person ändå någonstans liksom har en större risk att hamna i depression.
Ja, det anses så. Det finns en del forskning som talar åt det hållet. Att man har en större risk att bränna ut sig, att gå från att arbeta, man tål stress sämre. Det är inte riktigt så där enkelt. Och man ska då inte förväxla högkänslighet med överkänslighet. För det är något annat och då är det lite patologiskt.
Oj, vad intressant. Vänta. Okej, vi har pratat ganska mycket om vad högkänslighet är. Vad är överkänslighet? Och vad menar du med att det är patologiskt?
Det får stressande effekter. Man får överdrivna effekter som inte är hanterbara. Och sen så kommer det ju en hel del, alltså, överkänslighet mot olika ämnen och allergier och sådana saker.
Men det är ju mer fysiskt. Jag menar, finns det en känslomässig överkänslighet som man inte ska förväxla med hög... känslig. Förstår jag menar?
Ja, jag förstår hur du menar.
Om du säger så här, vi har gett en massa exempel på hur man kan reagera när man är högkänslig, att man kan börja gråta över vacker musik eller fastna i en magisk solnedgång. Eller...
Ja, det är inte överkänslighet. Utan
det är högkänslig.
Ja, det är när den har negativa effekter, men jag menar det mest medicinskt. Ur reaktioner på saker, alltså konkreta fysiska reaktioner på vår omgivning.
Jag tänkte att du skulle få avrunda med att slå hål på lite myter kring högkänslighet.
Ja, så gärna.
Är du redo?
Ja, nu är jag redo.
Okej. Högkänslighet är en funktionsnedsättning.
Nej, det är det inte. Det är ett karaktärsdrag.
Högkänsliga bränner ut sig.
Lite grann. Felhanterade dessutom så är det faktiskt lite sanning i detta. Ja.
De där kan göra det.
Ja, och, men där har vi den, och där har vi sårbarheten.
Just det. Högkänsliga är överkänsliga.
Nej, utan överkänsligheten har man redan per definition glidit över i ett patologiskt, ett sjukdomstillstånd, om än psykiatriskt, men medans en högkänslig person är en normal variant igen.
Vi har ju bestämt oss för att göra ett varsitt test för högkänslighet, du och jag. Och då körde vi liksom en förenklad kortversion av ett lite längre test. Mm. Så vi svarade på 15 frågor som kunde vara allt ifrån jag blir lätt uttröttad av många starka intryck till jag blir stressad i kaotiska miljöer, eller att människor säger att man är överkänslig, eller att man njuter intensivt av skönhet. Det finns alla möjliga varianter på frågor. Vi har gjort testet båda två. Vad fick du för resultat, Mikael?
Jag fick ja på 6 av 15.
Det är sant?
Ja.
Jag fick också ja på 6 av 15 frågor.
Och det skulle väl tala emot då att vi är
högkänsliga.
Ja.
Både lite kul och lite tråkigt. Jag tycker de här högkänsliga personerna verkar vara, jag vet inte, jag får intryck av att de är väldigt fina människor.
Ja, precis. Jag kan inte, vi har väl kanske något annat då.
Ja, man får ju hoppas. Men vi tänker så här, vi lägger ut det här väldigt förenklade korta testet på vårt Instagram, Läkarpoddens Insta. Där kan ni ju själva gå ut och se om ni får väldigt många ja-svar på de här 15 frågorna. Då kanske det kan finnas anledning att läsa lite mer om högkänsliga personer. För då kanske ni är en av dem. Det kan ju vara lättare att hantera livet om man vet mer, även om det inte är en sjukdom.
Ja, det tror jag, det tycker jag.
Så gå gärna in på Läkarpoddens Insta. Ni kan alltid också gå in på tv4.se/läkarpodden eller mejla till oss på läkarpodden@tv4.se. Ja, det var allt då för idag.
Ja, det var det.
Och vi längtar efter nästa Läkarpodden.
Ja, det ser jag också fram emot förstås.
Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram.
Kram så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.